Ja, vi ska fortsätta idag och tala om kritiken av Bibeln och försöka ge en respons av kritiken av Bibeln. Bibeln är ju för all kristen tro en helt central bok. I alla kyrkor världen över läser man ju ur den här boken varje söndag. Läser valda texter. Om man tänker sig att man tar bort den här boken och innehållet, så finns det ju ingen kristen tro kvar. Bibeln är helt fundamental för den kristna tron. Dess innehåll hämtar vi ifrån de här gamla antika skrifterna. Och därför är det förstås en oerhört central fråga. Är de här texterna tillförlitliga? Kan vi lita på de uppgifter som lämnas där, de påståenden som görs? Många svarar negativt eller tveksamt på den frågan. Det finns mycket här som vi inte kan lita på. Igen och igen så kommer det i olika sammanhang kritik av Bibeln. Och nu senast så har det aktualiserats genom ett par artiklar i tidningen Time. Is the Bible fact or fiction? Som gav gensvar i ganska många svenska dagstidningar. Och presenterades ganska mycket mer negativt än vad det faktiskt är i Time. Och man hade rubriker av typen forskare har bevisat att Bibeln har fel. Det som jag gjorde igår, för att kort sammanfatta för er som inte var här, det var att jag försökte visa, eller jag hade två teser när det gäller kritiken av Bibeln. Jag försökte visa för det första att kritiken av Bibeln bygger inte på några nya fakta, utan på en ny filosofi. Det var min första huvudtes. Kritiken av Bibeln bygger inte på att man har hittat, upptäckt nya fakta, utan att man har introducerat en ny filosofi. Det är en filosofi som introducerades vid upplysningen och som bara räknar med det inomvärldsliga. Man har stängt universum för Gud och för det övernaturliga. Och så läser man Bibeln i ljuset av en sådan filosofi. Och då är det klart att Bibeln är en oerhört problematisk bok. Eftersom det talar kontinuerligt om det övernaturliga, om Gud och om Guds ingripande i historien. Inte nya fakta utan ny filosofi, det var den första tesen. Och den andra tesen var, kritiken av Bibeln bygger inte på nya fakta, utan på avsaknaden av fakta. Avsaknaden av fakta. Alltså att man spinner kritiska teorier utifrån våra kunskapsluckor. Det finns en mängd saker som vi inte vet. En mängd saker som Bibeln påstår men som inte andra källor säger någonting om. Och då kritiserar man Bibeln utifrån det vi inte vet. Vilket ju är ett, som jag ser det, ett mycket svagt argument, en mycket svagt underbyggd kritik. Man kan säga att det som vi gjorde igår var en principiell och generell analys av kritiken. Det som jag vill göra idag, det är att gå ner lite mer på detaljplanet. Och jag ska försöka lyfta fram ett antal av de punkter som i artiklarna i Time tas fram som kritik av både Gamla Testamentet och av Nya Testamentet. Så hoppas jag, liksom som igår, att vi kan fortsätta med samtal och diskussion efteråt, frågor. Har ni reaktioner, invändningar, kompletteringar under tiden som jag talar, så tappa dem inte, utan spara dem och kom igen med det sen efteråt. Kritiken av Gamla Testamentet, den riktas främst mot första Mosebok. Eller man kan säga egentligen mot Moseböckerna. Från 1000-talet, från kungatiden i Israels historia och sen framåt, från 1000-talet före Kristus och sen framöver, så har Bibelns uppgifter på så oerhört många punkter bekräftats och verifierats via andra antika texter och via arkeologiska utgrävningar. Så där är mycket mindre punkter som man lyfter fram. Men när det gäller tiden före 1000-talet så brukar man lyfta fram ett antal punkter. I i Time, så är den första huvudpunkten man lyfter fram, det är patriarkerna, Abraham, Isak och Jakob. Grunden för det judiska folket och för sen frälsningshistorien. Och då säger man, patriarkerna har aldrig existerat. Patriarkerna har aldrig existerat. In the case of the patriarchs, the problems are even worse. There is no direct evidence, other than the Bible, to suggest that Abraham has existed. Och så tar man upp, man nämner flera saker ur Abrahams liv, att det finns ingen anledning och inga andra källor som talar för att det har skett. Så argumentet, eller påståendet är, patriarkerna har inte existerat. Och argumentet är, Abraham och sen Isak och Jakob är okända från andra källor. Den respons som jag tycker är ganska naturlig är på det, det är att det här är ett ogiltigt argument. Att Abraham och Isak och Jakob inte är kända från några andra källor säger ju ingenting om deras existens. Det säger bara någonting om vår kunskap, eller hur? Vi har inte kunskap om dessa personer från någon annan källa än Bibeln. Men det innebär ju inte att de inte har funnits. Det vore snarare förvånande om vi hade hittat Abraham, Isak och Jakob i andra källor. De var inte kungar, de var inte härskare, de tillhörde inte de framstående männen i Främre Orienten under denna tid. De var kringvandrande nomader. Och därför så är det inte alls konstigt att de inte nämns i de källor vi har. Det som vi har i texterna om patriarkerna, det är en berättelse om några individer och om den tid som de levde i. Och även om vi inte kan kontrollera eller få verifierat att just de här individerna har existerat, så kan vi på ett antal punkter kontrollera trovärdigheten i vad texterna berättar om den tiden, om hur man levde. Jag vill gärna ge några exempel på det. Alltså att det vi kan kontrollera i texterna om patriarkerna är trovärdigt. Patriarktiden, då rör vi oss ungefär i tiden från år 2000 före Kristus till 1700 före Kristus. Abraham lever ungefär 2000 före Kristus. För det första kan vi då säga att de personnamn som vi möter i första Mosebok under patriarktiden är kända från andra texter från denna tid. Det gäller Abraham, Isak, Nahor, Laban, Jakob, Benjamin, Josef, Ismael. Det är namn som används under den tiden, men som inte används senare i Israels historia. Det gäller de sedvänjor som reflekteras i texterna i första Mosebok. I första Mosebok 15 så klagar Abraham inför Gud. Abraham har ju Gud har lovat Abraham att han ska få en son, en arvinge, och ingenting händer. Och Abraham håller på att ge upp. Så ber han till Gud och säger, du har inte uppfyllt ditt löfte. Den som kommer att ärva mig är ju inte någon son, för jag har inte fått någon, utan min tjänare Eliezer från Damaskus. Alltså, Abraham har en tjänare som kommer att ärva all egendom och alla djur och så som Abraham ägde. Detta vet vi från andra texter från 2000-talet före Kristus. Att juridiskt fungerade så att ett barnlöst par, då kunde en tjänare utses som arvinge. Alltså, det reflekterar trovärdigt det vi vet om den här kulturen. Ett kapitel längre fram i första Mosebok 16, då är både Abraham och Sara, de är fortfarande tveksamma till om Gud kommer att hålla sitt löfte. Och då så erbjuder Sara sin tjänstekvinna till Abraham och säger: du får ta min tjänstekvinna till bihustru och skaffa dig en arvinge genom henne. Och det är, i texten här så är det, ses det ju som ett utslag för en bristande tro. Att Abraham och Sara inte vågar lita på Guds löfte. Det intressanta är att man har hittat äktenskapskontrakt från den här tiden som föreskriver att ifall kvinnan inte kan ge en arvinge åt mannen, så är kvinnan tvungen att erbjuda sin tjänstekvinna åt sin man för att mannen ska kunna få en arvinge. Alltså, återigen, en reflex av att det är en trovärdig beskrivning av kulturen, av sedvänjorna. Det innebär ju inte en legitimering av det som sker här, men det passar in i vad vi vet om tiden. Ytterligare en detalj som är ganska intressant är att vi kan följa hur inflationen har påverkat priset på slavarna. Därför att vi vet från olika ekonomiska texter hur priset för en slav förändrades. Före 1700-talet så kostade en slav mellan 10 och 15 siklar silver. Under 1500- och 1400-talet kostade en slav 40-50 siklar silver, så priset har gått upp. Och om vi kommer ner på 500- och 400-talet så kostade en slav 90-120 siklar silver. Vi kan följa en kontinuerlig prisutveckling på slavmarknaden. Nu är det intressant att i första Mosebok 38 så berättas det ju om hur Josef blir såld av sina bröder till Egypten som slav. Och det nämns vilket pris som handelsmännen får betala för Josef. Han säljs för 20 siklar silver och detta är på 1700-talet före Kristus. Alltså, den ekonomiska detaljen passar in i den bild vi har av denna tid. Jag ska nämna en sista sak. När Josef kommer till Egypten så sitter han i fängelse. Han är fängslad där under många år. Efter ett antal år så får han möjlighet att komma inför Potifar. Då står det att han lät raka sig efter ett stort antal år i fängelse. Han hade kanske ett ganska kraftigt skägg. Det intressanta är att för judarna så var det påbjudet att ha skägg. Man fick inte raka sig eller ha för kort skägg. Det var reglerat i den judiska lagen. För egyptierna, det vet vi från alla såna här målningar ni vet, så har egyptierna hade inte skägg. Modet bland egyptierna var att man skulle vara renrakad. Det här är mycket intressant, en sån detalj. Det visar ju att den som har skrivit första Mosebok känner till skäggmodet i Egypten, nämligen att man skulle vara renrakad. Vad är poängen med det här? Jo, poängen är att i det som vi kan kontrollera i patriarkberättelsen så ger det ett autentiskt intryck. Det passar samman med den faktiska kunskap vi har. Det är inga anakronismer, alltså inläsningar från en senare tid. Så, det är inte förvånande att vi inte möter patriarkerna i några andra texter. Det ligger så att säga i sakens natur. Det vi kan kontrollera ger ett trovärdigt intryck. Den andra punkten som tas upp när det gäller kritiken av Bibeln, det är att Mose inte har existerat och att uttåget ur Egypten aldrig har skett. Mose står ju som nästa, om Abraham är den första portalfiguren, så står ju Mose sen som den nästa stora gestalten i judarnas historia. Ledaren som ledde folket ut ur Egypten och genom öknen mot det nya landet. Men då säger man, Mose har inte existerat som person. Uttåget har inte skett. Argumenten är följande. För det första, Mose är inte känd ifrån några andra källor. Och uttåget är inte känt från några andra källor. Dessutom innehåller texterna alldeles för många under för att vara trovärdiga. The story, och nu citerar jag Time, the story involves so many miracles. Plagues, the parting of the Red Sea, manna from heaven, the giving of the Ten Commandments. That the critics feel the whole story has the flavor of pure myth. Det innehåller så många under så att kritikerna menar att det här är en ren myt. Det svar som jag skulle säga här, det är att det är inte så förvånande att uttåget till exempel är okänt i andra källor. Att vi skulle hitta det i egyptiska källor vore ganska konstigt. Det var ju ett gigantiskt nederlag för egyptierna. Att vi skulle hitta Mose i deras källor är inte heller så troligt. Eftersom han lämnade hovet och var den som mänskligt sett ledde till detta stora nederlag för egyptierna. När vi läser de här de antika texter vi har, så koncentrerar de sig nästan uteslutande på att beskriva segrarna. Det gäller i Egypten och det gäller i Babylon och i Assyrien, att de kungakröniker som vi har, de är skrivna för att upphöja kungarna, och därför så hoppar man över sina egna nederlag, och det är de egna segrarna som beskrivs. Och det är ju ett fenomen som vi kan känna igen från vår egen tid. Dessutom är det så att från 1200-talet före Kristus så har vi ganska få källor just från Egypten. Vi har fler källor från andra århundraden i Egypten, men ganska lite kunskap just om 1200-talet när det gäller skrivna källor. Nu går det här en diskussion om när Mose levde, och det finns två olika uppfattningar. Några daterar Mose till 1400-talet före Kristus och några till 1200-talet. Om dateringen 1200-talet är riktig, så är ju detta argumentet relevant. Vi har ovanligt lite egyptiska texter just från 1200-talet. Men det som vi vet om Egypten under hela den perioden, man kan säga under, det är under många århundraden, så vet vi att Egypten var en stormakt. Vi vet att det var ganska många människor, olika folkgrupper, som sökte sig till Egypten både för att få mat och få arbete. Det nämns i egyptiska texter en speciell grupp av människor som har en speciell benämning, Aribu, i de texterna. Som inte är en etnisk benämning, alltså att det skulle tillhöra ett visst folk, utan mer verkar vara någon form av klassbenämning. Människor som inte tillhör ett visst land, men som finns i Egypten och är någon form av arbetarklass. Och det nämns att de är med och bygger flera av de stora projekten. Man hade flera stora byggnadsprojekt av pyramider och annat. Det är alltså fullt möjligt att israeliterna under en period tillhörde den här gruppen av Aribu som fanns i Egypten och hjälpte till med de här stora byggnadsprojekten. Det innebär alltså att det stämmer in allmänt i den bilden vi har, även om vi inte kan få Mose eller israeliterna direkt verifierade i källorna. Det tredje som man tar upp, det är ökenvandringen och erövringen. Och det är alltså den direkta fortsättningen. 40 år då en stor folkgrupp befinner sig i öknen. Och förstås inte vandrar kontinuerligt, utan befinner sig på, har slått läger på ett antal olika platser där man uppehåller sig under många år ju på vissa platser och sen gör förflyttningar. Och sen erövringen av det nya landet, en våldsam erövring som ju beskrivs i Josua bok, då ett antal städer ödeläggs i grunden. Och då säger kritikerna att ökenvandringen och erövringen har inte skett utan är efterhandskonstruktioner. Man tänker sig då att det har funnits olika folkgrupper i Kanans land. Och för att smälta samman dem så har man uppfunnit en ärorik historia. Nämligen att vi har kommit, våra förfäder har kommit till detta landet och vi har erövrat det. Och intatt det på detta mäktiga sätt. Och så har man som en efterhandskonstruktion spunnit ihop historierna om ökenvandringen och erövringen. Argumentet det är att när man har gjort utgrävningar i Sinai så har man inte funnit några spår av israeliternas vandringar där. Judiska arkeologer har under ett stort antal år så tillhörde stora delar av Sinaiöknen Israel, och man gjorde många utgrävningar där utan att hitta någonting. Och det finns inga spår av erövringen. De arkeologiska utgrävningar man har gjort i Jeriko och Ai till exempel visar inte på erövring under 1200-talet. Det svar som jag skulle säga här det är när det gäller ökenvandringen. Vilka förväntningar har man på att hitta saker från en 40-årig period i öknen? Israeliterna levde i tält, man byggde inga hus, man hade inga varaktiga bosättningar. Det var mycket tillfälligt, även om det handlade om flera år på samma plats, så var det ändå mycket tillfälligt. Man byggde ingenting, och det är framförallt byggnader som kan bevaras. Man levde mycket primitivt. Det man hade av material måste man ju förstås vara oerhört rädd om, därför att det var så väldigt svårt att förnya. Och därför är det inte så förvånande om vi inte har hittat någonting. De lämningar som har blivit, för det är klart att det har blivit lämningar, måste ju ha varit ganska få. Och att vi då inte har hittat någonting är inte så oerhört märkligt. Igen så bygger man alltså argumentet mycket på avsaknaden av bevis, inte på att man har hittat någonting som motsäger det. När det gäller utgrävningarna i Israel så kan man säga att det är egentligen det enda substantiella som kritiken på de här punkterna bygger på. Man har gjort utgrävningar i Jeriko. Det gjordes först av en arkeolog som hette Garstang, och han gjorde en utgrävning och datering av Jeriko och menade att detta hade förstörts av israeliterna. Så hans resultat bekräftade det som Gamla testamentet säger. Sen har man gjort ytterligare utgrävningar som har kommit till ett annat resultat, och det mesta tyder på att den senare utgrävningen är den riktiga. Då det visar sig att Jeriko inte har varit bebott vid den tiden som israeliterna har dragit in. Det har varit ödelagt mellan, eller stått öde mellan 1500 före Kristus till 1100 före Kristus. Detsamma gäller staden Ai. Det man har grävt ut där visar att staden har varit öde under många sekler. Så här kan det på ett plan se ut som om kritiken bygger på någonting substantiellt. Samtidigt så måste man komma ihåg två saker. Det första är att det råder en viss osäkerhet om lokaliseringen av både Jeriko och Ai. Det har funnits tre olika Jeriko, alltså staden har legat på tre olika ställen intill varandra. Så när den har förstörts har den byggts upp på ett nytt ställe. Och det är inte säkert att det Jeriko man har grävt ut, och där det visar sig att det har stått öde under ett stort antal århundrade, är rätt Jeriko. När det gäller Ai så är osäkerheten kring lokaliseringen ännu större. Jag visade igår bilden av hur man företar arkeologiska utgrävningar. Att när man gräver ut ruinhögarna så gräver man ut någonstans mellan 2-10%. Man gräver, som ni ser här på bilden, så skär man igenom här på ena kanten. Man gör en stor utgrävning rakt igenom hela ruinhögen. Och sen gör man ett snitt här uppe i ytan. Man har inte resurser eller pengar att göra en fullständig utgrävning. Och det innebär att en utgrävning långt ifrån ger all information om den platsen. Man kan missa stora delar av vad som har funnits där. Så igen är vi tillbaka vid det att vi kan inte säga att Jeriko och Ai inte har blivit ödelagda av israeliterna någon gång under 1400- eller 1200-talet. Det enda vi kan säga är att de utgrävningar vi har gjort visar att det vi har hittat blev inte ödelagt under den tiden. Det finns ett citat som är på ett annat ställe i artikeln i tidningen Times som sammanfattar det som jag har försökt säga här. Och det här är verkligen mitt i prick. It is a truism in archaeology that the absence of evidence is not evidence of absence. It is a truism in archaeology that the absence of evidence is not evidence of absence. Alltså själva det faktum att vi inte hittar bevis för Abraham eller Mose eller uttåget är inget bevis för att det här aldrig har skett. Kritiken mot Gamla testamentet här har byggt på de två saker som jag pratade om igår. Det finns för mycket mirakler därför att man har en filosofi som utesluter det övernaturliga. Det har byggt på det vi inte vet, våra kunskapsluckor. Den andra artikeln i tidningen Time redogör också den på ett ganska förtjänstfullt sätt hur den teologiska forskningen, var den befinner sig idag, och gör det i relation till vad man säger om Nya testamentet och om Jesus. Det numret tar ut så här, och artikeln heter The Search for Jesus. Det som de presenterar i den artikeln är lika lite som det som gäller Gamla testamentet egentligen någonting nytt. Utan det är en gammal problematik som bara har återkommit. Sökandet efter den historiska Jesus. Det sökandet inledde man efter upplysningen. Och man kan säga att det kom igång efter eller i samband med att en teolog som heter Strauss 1835 skrev en bok med titeln The Life of Jesus. Och då startade sökandet efter den historiska Jesus. Man sa, det övernaturliga kan vi inte längre tro på. Vi behöver skala bort allt det övernaturliga som kyrkan och traditionen har klistrat ovanpå Jesusgestalten. Vi behöver skala bort det för att komma fram till den historiska människan Jesus. För att se, vem var han egentligen? Vad sa han egentligen? Om vi skalar bort de här avlagringarna. Och under lång tid så var det huvudprojektet för teologer. Man började att försöka separera historiens Jesus och sen trons Kristus som kyrkan talade om. Men som då var liksom en oerhörd påbyggnad. Detta sökande tog slut i början av 1900-talet. Då kom det en bok av Albert Schweitzer som hette The Quest for the Historical Jesus. Där han visade att det går inte att separera det övernaturliga från det historiska. Det är så sammanvävt i evangelierna. Så tar du bort det övernaturliga så försvinner hela Jesusgestalten. Det finns ingenting kvar. Och det visade sig att alla de forskare som skulle försöka sålla fram den historiska Jesus, bara projicerade sina egna ideal på Jesusgestalten. Så det man kom fram till var inte alls den verkliga Jesus, sådan han var i historien, utan man fick olika 1800-talsvarianter av hur forskare ville att Jesus skulle ha varit. Och därför gav man upp sökandet på det planet efter den historiska Jesus i och med Schweitzers bok. Man kan inte skilja dem åt. Behåller vi något av historien så följer det övernaturliga med. Man kan inte separera det i Jesusgestalten. Nu har det gått snart 100 år. Och det märkliga är att nu startar bland teologer ett nytt sökande efter den historiska Jesus. Nu har det gått så länge efter det misslyckandet, så nu säger man att nu är det dags att göra ett nytt försök. Vi ska skala fram den historiska Jesus. Och det är ett projekt som engagerar oerhört många teologer idag. Och man har nya förhoppningar om att lyckas med det projekt som misslyckades under 1800-talet. Ja, just det, jag la den här. Hur ser då dagens sökande efter den historiska Jesus ut? Ja, det sammanfattas ganska bra i artikeln av Time. Det övernaturliga skärs bort. Berättelsen om Jesu födelse, hans underverk och uppståndelsen kan inte accepteras som historiska. Endast en mindre del av Jesu undervisning anses autentisk, presenteras resultatet av en forskargrupp i USA som då har jobbat sig igenom evangelierna och menar att ungefär en femtedel av de Jesusord vi har i evangelierna är autentiska. Resten har lärjungarna lagt i Jesu mun långt senare. Och endast en mindre del av händelserna i Jesu liv anses autentiska. Det mesta tillskrivs lärjungarnas fantasi, som efter ett antal decennier tar överhanden över deras faktiska minnen av Jesus. Resultatet är, kan man säga, det som Rudolf Bultmann för ganska många år sedan hävdade. We can now know almost nothing concerning the life and personality of Jesus. Det kan man säga är en sammanfattning av kritiken mot Nya Testamentets beskrivning av Jesus. Man menar alltså att evangeliernas bild av Jesus speglar urkyrkans tro, inte den historiska verkligheten. Så det vi möter i evangelierna är inte en presentation av sådan här var Jesus, detta hände, detta var hans undervisning, utan det vi möter är en spegling av så här tänkte kyrkan 50 år efter händelserna. Då hade deras teologiska spekulationer utvecklats och blivit sådana som vi möter där. Det här är ju en mycket kraftfull utmaning mot den kristna kyrkan. Och för den som är en kristen och bekänner att Jesus är Herre, vill vara en lärjunge. Är detta en riktig bild av evangeliernas trovärdighet som historisk källa, så innebär det ju att fötterna slås under på det mesta av kristen tro. Därför är det mycket angeläget att undersöka lite vad bygger denna kritik på och försöka ge en respons. Hur mycket ligger det i denna attityd till Nya Testamentet? Jag ska i ett antal punkter försöka ge en respons. Som självfallet har jag inte tid att gå in i alla detaljer, men en översiktlig respons på det här förhållningssättet. Det första som ständigt är fundamentalt, det är världsbildens betydelse. Alltså igen och igen så kommer detta igen. Kommer detta, hur ser vi på den här tillvaron? Vad är ytterst sett sant och möjligt? Det första som kritiken bygger på, det är att man skalar bort möjligheten av under. Därför att man utgår från en ateistisk filosofi. Och därför är till exempel jungfrufödelse eller att Jesus kunde hela en sjuk eller uppståndelse från de döda. Det är uteslutet från första början av filosofiska skäl. Inte av historiska eller vetenskapliga skäl. Man har en filosofi som har stängt. Och man ska lägga märke till att kritiken av underverken inte är någonting isolerat. Utan den kritiken sipprar sen över på andra områden. Och leder till en allmänt skeptisk hållning. Också till det andra som sägs. Så det är inte bara så att man är kritisk liksom mot ett skikt. Utan detta att man har en filosofi som har stängt för det övernaturliga. Det gör att när man då möter det övernaturliga så blir man skeptisk till hela sammanhanget. Och man blir onödigt skeptisk också på andra områden. Det perspektiv som evangelierna är skrivet ifrån, det är ju från ett annat filosofiskt perspektiv. Nämligen att det finns en personlig Gud som har skapat universum. Och som också har möjlighet att handla och agera i universum. För det andra. Så är det viktigt att notera, tycker jag, att historien kan alltid ifrågasättas. Och det är väldigt, alltså på ett plan är det oerhört enkelt. Allting i historien kan ifrågasättas om man verkligen vill det. Och det mest aktuella exemplet som vi har, det är ju synen på andra världskriget och den nazistiska ideologin och vad som faktiskt hände under andra världskriget. Det finns ju nu ett stort, eller åtminstone ett antal människor som menar att det hände ingenting när det gällde utrotningsprojektet av judarna. Vi talar ju om de franska revisionisterna som vill revidera hela historieskrivningen. Och vad är det de gör? Jo, de ifrågasätter samtliga historiska källor. Och det kan man ju alltid göra. Alltså, alla vittnesmål är falska. Alla fotografi är fejkade. Allt som vi kan hitta beror på en konspiration eller är feltolkat. Och det går ju alltid, så att säga, principiellt att ifrågasätta hela historien. Men om man gör det så innebär det ju samtidigt att man dödar all historisk forskning och all historisk kunskap. För det enda sättet att komma åt historien, det är ju genom källor. Och vi vet att vad de franska revolutionisterna gör, det är ju att man tar ju inte källmaterialet på allvar. Utan man har bestämt sig i förväg för en viss uppfattning. Och utifrån den uppfattning man har så ifrågasätter man sen varje källa. Så man kan fråga sig, vad för sorts historiskt bevis skulle kunna övertyga farisån? Skulle kunna övertyga de här franska revisionisterna? Vad skulle behöva plockas fram ur historien för att de skulle ändra uppfattning? Ja, det är mycket lite. Eller jag menar, det finns nästan ingenting, därför att de har bestämt sig från början. Och ibland så är det åt det hållet med en del kritik av Bibeln. Alltså, det går alltid att kritisera alla källor. Men man måste fråga sig, vilket sorts material skulle vara tillräckligt övertygande? Man kan fråga sig, vad är kriteriet för en källas giltighet? Det är en mycket intressant fråga. Det tredje jag vill säga, det är att evangelierna är religiösa dokument. Förändrar inte deras status som historiska källor. Och här finns ofta en attityd av att evangelierna är skrivna av människor som trodde på Jesus. De var inte objektiva. De hade ju liksom en fot med i det hela. Så de kan man inte lita på. Finns det några verkliga historiska källor? Och så liksom tar man undan evangelierna. Men det är ett felaktigt resonemang. Det finns inga objektiva, i strikt mening, historiska källor. Alla historiska källor är skrivna av människor
som har haft en fot med i det de beskriver. Att lärjungarna själva trodde på Jesus, om inte gör inte deras skrifter som historiskt material.
För det fjärde, evangelierna är samtidsdokument och ögonvittnesskildringar. Evangelierna är samtidsdokument, alltså de är skrivna under samma tid som de händelser som beskrivs. Och det är skrivna av människor som själva var med och såg. Det är alltså inte i andra och tredje och fjärde ledet. Och här har skett något mycket intressant när det gäller dateringarna av evangelierna. Jag har skrivit här, dateringarna har kontinuerligt förskjutits bakåt i historien. På 1800-talet så fanns det en del teologer som ville datera evangelierna till 200-talet efter Kristus. Alltså det skulle ha gått 150 år kanske från det att Jesus verkade tills dess att evangelierna skrevs. Och då fanns det ju verkligen mycket utrymme för kyrkans fantasi att bygga upp en bild av Jesus. Och det passade liksom väl in i det här längtan efter att skilja på den historiska Jesus och trons Kristus. Men det har för länge sedan fått överges. Under lång tid så har man daterat evangelierna så de skulle vara skrivna någonstans mellan år 70 och år 90. Och detta är beroende på att man har hittat avskrifter av evangelierna som är någonstans från år strax över år 100, 120 och så. Men det som har skett de senaste åren, det är att de senaste dateringsförsöken av evangelierna har skjutit tillbaka dateringen ytterligare. En känd och mycket kritisk teolog som heter Robinson, han var mycket kritisk mot många saker i Bibeln. Han daterar hela Nya Testamentet till före år 70. Och också evangelierna var skrivna före år 70. Det senaste som har gjorts är en mycket omfattande undersökning, en teolog som heter John Wenham, där han daterar Matteusevangeliet någonstans mellan år 40 och år 45. Alltså det är ungefär 10 år efter händelsen som det har skrivits ner. Evangelierna, oavsett hur vi exakt daterar dem, så är evangelierna samtidsdokument och ögonvittnesskildringar. Och det är klart att det har stor betydelse för dess trovärdighet som historiskt dokument. Att de ligger så nära det som beskrivs. För det femte, de historiska uppgifterna i evangelierna och i Nya Testamentet som helhet har gång på gång bekräftats. Det gäller inte minst apostlagärningarna som är den, det är en fortsättning på Lukas evangeliet och hör ju samman med det. Och som är den skrift som innehåller mest historiska uppgifter. Där det är massor med personer och platser och företeelser som direkt har verifierats i andra källor och i inskriptioner. När det gäller uppgifterna i evangelierna så är det också många saker som har bekräftats. Det allra senaste är att man har hittat en inskription i Jerusalem som talar om överste prästen Kajafas, som ju har en central plats i påskdramat när Jesus döms och dödas. Han var tidigare inte känd från någon annan källa än Nya Testamentet, men man har hittat hans namn på en inskription på en vägg i gamla Jerusalem. En av många bekräftelser på den historiska trovärdigheten i uppgifterna. En annan sån avgörande händelse eller avgörande person som blev bekräftad, det skedde för ganska många år sedan, då man hittade Pontius Pilatus inskription. Han var tidigare okänd från andra texter och därför ifrågasattes han utifrån bristen på kunskap, så satte man frågetecken från honom. Men det bekräftades från andra källor att han var ståthållare i Jerusalem. Om man läser evangelierna så finns det många detaljer som är viktiga att lägga märke till och som understryker just att det är samtidsdokument och att det är ögonvittnesskildringar. Det berättas i Markus evangelium om ett tillfälle att Jesus har, han har varit igång hela dagen, mött människor, haft undervisning. Så ska de segla över Genesarets sjö. Och Jesus är trött och går och lägger sig i båten och somnar. Och så står det att Jesus sov på en kudde i fören. Varför nämns det att han hade en dyna som han låg på? Och det är en sån detalj som, om man var med där och såg det, så kan man minnas det. Om man tar med det. Det är en typisk ögonvittnesreferens. Den har ingen betydelse för någonting i själva texten. Det spelar ingen roll varken i händelserna förut eller i det som följer under båtfärden. Det bara nämns. Jesus sov på en dyna i båten. Det berättas på ett annat ställe i Markus evangeliet att det är mycket folk som har samlats. Man lyssnar på Jesu undervisning. Och efter ett tag så är det tid för mat. Så säger Jesus åt folket att sätta ner. Och så är det en liten referens. Och det fanns gott om gräs på den platsen. Spelar ingen som helst roll i sammanhanget. Det finns inte med i händelseförloppet sedan. Men det är en ögonvittnesreferens. Man mindes just den eftermiddagen och det, att på den platsen var det ovanligt gott om gräs. När folket slog sig ner. 5 gånger hos Markus så står det att Jesus såg på dem. Det är också bara en sån här liten notis. Men det är uppenbart att att det här har gjort ett mycket starkt intryck. Hur Jesus vände sig och såg på en människa. Det spelar egentligen ingen roll för hur berättelsen i evangeliet förs framåt. Men det är också en sån här ögonvittnesreferens. Att Jesus såg och noterade en människa på ett speciellt sätt. Det talas om att Jesus undervisade i Salomos pelarhall i templet. Det är också intressant. Den var nämligen omgärdad av väggar. Det var inbyggd pelarsalen. Vilket innebar att det var lä för vinden. Nu har jag tappat räkning på vilken punkt jag har kommit till. Men jag har varit 2 punkter kvar när det gäller att ge en respons till kritiken av evangeliernas skildring. Och den näst sista punkten är samtidsskildringen. I evangelierna så möter vi olika judiska grupperingar. Fariseer och sadduceer. Möter zeloter. Vi kan en del om dem från andra källor. Och den bild vi möter i evangelierna harmonierar med den bild som vi möter i andra källor. Beskrivningen av samtidskulturen stämmer. Vi möter många beskrivningar av religiöst och socialt liv i evangelierna. Alltså hur judisk tro fungerade och hur judiskt socialt liv fungerade. Som vi också har information om från andra källor. Och där bilden i evangelierna bekräftas av det som vi möter i andra historiska källor. Och det gäller den romerska ockupationsmakten. Israel som ett ockuperat land med en del förrädare i det judiska folket som hjälpte till med att ta upp skatt. En av lärjungarna, Matteus till exempel, och Zacchaeus och andra som vi möter i evangelierna. Motståndsgrupper bland judarna, zeloter och andra som vill göra uppror. Beskrivningen av den politiska och militära situationen i landet stämmer med det som vi vet från andra källor. Och till sist. Det finns en samstämmighet i Jesu undervisning när vi ser på evangelierna. Om vi tar de 4 olika evangelierna. Eller inbördes helheten av Jesu undervisning i ett evangelium. På ett antal punkter så hänger Jesu undervisning samman. På ett sätt som gör det mycket, mycket märkligt att sortera ut och säga att bara 18% härrör från Jesus. Därför att den har ett inre sammanhang som gör att den hänger samman. Det finns den ständiga återkopplingen till Gamla testamentet, till den Gud som har skapat världen och som sen har lovat att handla i historien och som har utlovat Messias. Jesus hänvisar ständigt tillbaka till Gamla testamentet. Det finns ett fokus på Guds rike, att nu har Guds rike kommit. Det är utlovade från Gamla testamentet är nu verkligt. Det finns ett fokus på Jesu död och uppståndelse. Som det centrala i Messias uppgift. Och det finns, och det är väldigt, någonting väldigt egenartat. En mycket stark fokus på Jesu egen person. Det finns ingen annan religiös lärare eller religiös gestalt som har fokuserat så på sin egen person som Jesus har gjort. Därför att hans undervisning sätter faktiskt honom själv i centrum. Och det märkliga är att Jesus kan undervisa så och göra oerhört stora anspråk om sig själv utan att vi spontant känner den anklagelsen av hybris. Alltså, vem är han som kan säga så om sig själv? Det är en mycket intressant sida av Jesu undervisning. Han talar ständigt om betydelsen av vem han själv är och vad han kommer att göra. Som jag ser det så finns det ingen anledning ur historiskt perspektiv att ifrågasätta trovärdigheten i evangeliernas uppgift. Huvudmotivet är filosofiskt för de som ifrågasätter evangelierna. Det startar i att man säger nej till det övernaturliga. Och utifrån den startpunkten är man sen kritisk till väldigt många andra saker i evangelierna. Man gör det inte utifrån några nya faktauppgifter, utan man gör det genom att säga nej till de historiska källor vi har. Utan att ge någon egentligen ytterligare anledning till att man säger nej än den här filosofiska. Då vill jag avslutningsvis ställa den här frågan. För att sätta in det som vi har gjort här när vi har tittat på ett antal delsammanhang i Bibeln. Patriarkerna, Mose, uttåget, intåget, evangeliernas uppgift om Jesus. Om vi sätter in den i den större frågan, i det större sammanhanget. Och säger, varför ska man tro på Bibeln? Varför ska man tro på Bibeln? Vad är det som är anledningen till att jag som kristen tror på innehållet i den boken? Jag utgår inte från en viss bibelsyn. Alltså att jag tror på Bibeln därför att jag redan från början har bestämt mig för att Bibeln är sann. Eller jag tror på Bibeln för att det står i Bibeln att Bibeln är sann. Det är ju ett klassiskt cirkelresonemang. Med den typen av resonemang kan man ju tro på precis vad som helst. Vad är det som gör att man ska tro på Bibeln? Ja, man måste ju närma sig Bibeln utan att ha någon speciell bibelsyn. Bibeln är ett historiskt dokument, ett religiöst dokument som gör en mängd påståenden. Då kan man ju granska de påståendena utan att först ha bestämt sig för vilken typ av påstående det här är. Att det till exempel skulle vara ord ifrån Gud. Man kan ju granska innehållet i de här påståendena. Det Bibeln gör, det är ju att den ger ett svar på de stora filosofiska och existentiella frågorna. Bibeln svarar på och förklarar varför den här världen finns. Varför vi existerar som människor. Varför någonting existerar istället för att inte någonting finns alls. Varför vi finns som människor. Och den ger underbara svar på de frågorna. Den ger svar på de stora frågorna. svar som är verkligt tillfredsställande. Och om man upptäcker att det är så är det klart att det ger anledning att sen också sätta tilltro till vad Bibeln säger sen i mindre frågor. Till exempel vad Bibeln påstår om sig själv. Mitt förtroende för Bibeln kan väckas när jag ser de svar som den ger på de stora frågorna. Och då ger det mig ett visst förtroende att lyssna in vad den säger om en del andra frågor också. Jag kan närma mig evangelierna och studera Jesus, hans person, hans undervisning, vad det är han säger och påstår. Kan studera händelseförloppet kring hans död och hans uppståndelse. Och då är det som jag ser det oerhört svårt att komma ifrån att Jesus faktiskt är den han säger sig vara. Hans undervisning är trovärdig. Han som person är trovärdig. Och det är oerhört svårt att förklara Jesusgestalten på något annat sätt än att han faktiskt är den han säger sig vara. Det är mycket svårt att göra rättvisa åt de historiska uppgifter vi har på något annat sätt. Och om det är så då växer mitt förtroende för Jesus. Och då ger det mig anledning att tro också det som han säger om till exempel Gamla testamentet. Och vi kan ju se att Jesus hade ett mycket stort förtroende för tillförlitligheten i Gamla testamentet. De historiska uppgifter som Bibeln ger har gång på gång bekräftats. Det finns många hundra uppgifter i Gamla och Nya testamentet som har fått en direkt bekräftelse. Och det ger man ju anledning att tro på det som ännu väntar på sin bekräftelse. Till exempel Abrahams existens. Eller Jerikos ödeläggelse när israeliterna intog Kanans land. Eftersom så många punkter där vi har kunskap har visat sig stämma med det Bibeln säger. Så ger det mig anledning att ha tilltro till det som ännu väntar på att bli bekräftat. Där vi ännu väntar på mer kunskap för att kunna ta ställning. På det här sättet så är den kristnes tilltro till Bibeln inget cirkelargument. Man utgår inte från en viss bibelsyn. Man närmar sig Bibeln som ett religiöst och historiskt dokument. Och utifrån de svar som man möter där så växer ett förtroende för innehållet i den boken. För innehållet, eller växer ett förtroende för den person som den boken talar om. Och sen utifrån det så kan man gå tillbaka utifrån det förtroendet och se vad säger då till exempel Jesus om Bibeln. Och på det sättet så formulerar man sen en bibelsyn. När jag reser en del i Sverige och träffar många kristna från olika kristna kyrkor och olika sammanhang, så är det kontinuerligt att förhållandet till Bibeln är någon form av trauma i svensk kristenhet. Att det är så många kristna som inte vågar ha förtroende för den här boken. Mycket utifrån den typen av kritik som vi kortfattat har tittat på här idag. Jag menar att den bristande tilltron till de bibliska uppgifterna är ganska onödig. Det innebär inte att vi kan verifiera varje enskilt påstående. Men som jag ser det finns det mycket god anledning att ha tilltro till dessa uppgifter. Och så var det mycket att säga om det som där vi ännu inte har kunskap att vi får vänta och se. Alan Millard, en framstående engelsk assyriolog som har skrivit flera böcker om Gamla testamentet och arkeologi. Han avslutar en av sina böcker med att säga att det finns inga historiska upptäckter som motsäger någon av uppgifterna i Bibeln. Och det får vara avslutningen av det här föredraget, så kan vi öppna upp för samtal och reaktioner och synpunkter.